Tror du på demoner?
Ja, men det är svårt. För vad pratar vi om? Pratar vi om mörker? Pratar vi om inre eller yttre verksamhet? Pratar vi om ondska? Pratar vi om vansinne? Tror du på demoner?
Ja.
Berätta.
Ja, jag tror att det är någonting som man kanske idag har ett annat språk för.
Mm.
Men jag tycker om att använda det äldre språket. Mm. Jag tycker det är mer träffande och ringar in det som det handlar om.
Hur använder du språket då när du pratar om demoner?
Jo, jag insåg faktiskt det här i samtal med en psykolog.
Mm.
Där han sa vi hade kommit fram till något inre problem. Och så sa han så här. Men på det här sättet som du har det på insidan. Vill du att det ska vara så?
Mm.
Nej! Nej, 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 nej. Absolut inte. Det är min högsta önskan att det här bara ska försvinna.
Ja.
Ja, men kan du inte bara göra dig av med det? Nej, det går inte. Jag kan inte det. Det är kvar mot min vilja. Och då, när jag insåg det där så då började jag tänka att jo, men det här är en demon faktiskt. Det här är någon, det kan vara någonting utanför mig eller inuti mig. Mm. Eller vi kan komma till det. Men, men så här, i första steget in i demonernas värld så bör man kanske inte definiera riktigt vad det är.
Nej.
Bara hur det uppträder, hur de uppträder.
Ja, och hur uppträder det då när du sitter där hos psykologen och beskriver den demoniska verksamheten?
Ja, men till exempel så skulle det kunna vara en sån sak som jag har brottats mycket med som är hypokondri.
Aha.
Jag vet till exempel i vissa fall att jag inte är sjuk.
Mm.
Alltså jag har bevis för att, att jag inte är sjuk. Jag vill absolut inte, det är inte bara att jag inte vill vara sjuk.
Mm.
Det skulle jag nästan kunna acceptera eller stå ut med. Men den här rädslan för sjukdomen, den skulle jag bara vilja bli kvitt.
Tvångstankarna då?
Ja, men precis. Tvångstanke är ju ett mer modernt ord.
Mm, mm.
Men det tycker jag inte riktigt. För tvångstanke är, det låter lite för torrt.
Mm.
Alltså den här då, demonen, den är så rik. Den är så fylld av, den väcker sådana, alltså den ger mig sådana fantasier.
Den är kreativ.
Den är kreativ, ja. Mm. Ja faktiskt.
Mm. Jag är väldigt nyfiken på den här psykologen då, vad den personen menade med kan du inte göra dig av med det här?
Jag tror inte han, alltså jag tror han sa det mer retoriskt. Alltså
okay.
Jag tror inte att han menade att det var någonting lätt att göra sig av med.
Nej.
Ta en annan demon som jag kan prata om den väldigt fritt i och med att jag inte har den.
Mm.
För det tycker jag är något annat med demonerna. Mm. Att man vet vad man har för demoner. Jag kan berätta om några idag. Och några kanske jag får hemlighålla. För de är för, ja, men de kanske är för privata på det sättet att de involverar andra personer. Och då blir det lite, ja, vi får se var vi hamnar.
Ah, okay.
Men, men jag pratar nu om en jag inte har.
Ah.
Men som är väldigt vanlig. Som är svartsjukans demon.
Ah.
Den har inte jag särskilt. Den, det är klart att den någon gång kan dyka upp. Den, nej, jag plågas inte så mycket av den. Där är jag liksom ganska grundad. Alltså om jag har skäl att tro att någon bedrar mig så kanske jag blir lite illa till mods. Men jag har inga mörka fantasier om det. Utan...
Har det att göra med att brukar du känna dig övergiven? Är du rädd för att känna dig övergiven?
Ja, ja det.
Mm. Okej, okay, så det går inte hand i hand i så fall? Nej.
Det här med de inre demonerna och det kriget som de åstadkommer på insidan, det är avancerade saker.
Det är avancerade saker. Men nu är det väldigt spännande, för nu har du identifierat en demon som kanske kliniskt skulle kunna kallas för tvångstanke, men som du helt korrekt har noterat är alldeles för rik för att liksom underkasta sig den landstingets rubriken. 1177 hade inte det poetiska språket som krävdes för att ringa in dess liksom förfinade kvaliteter. Nej. Så att dels har du pratat om den, och sen så har du också då identifierat en demon du inte har.
Mm.
Betyder det då att demonerna är som stiliserade arketyper, att det kan finnas en svartsjukans demon och det kan finnas en hypokondrins demon och sådär, och så är det liksom ett helt pantheon av demoner?
Lite så.
Så de är inte personknutna på det sättet?
Nej,
tror jag.
Nej. Alltså det, jag är ensamhetens demon också,
ja.
Tyvärr.
Ja.
den är inte kul.
Nej, det är den som gör att jag är demontroende. Det är den. Det är dess verkan i kropp och själ som är den, så påtaglig.
Hur ser den ut för dig?
Jag tror att ensamhetens demon är den värsta demonen. Den som härjar allra blodigast inom människan. Det finns, du vet, Edvard Munch som har gjort Skriet, är mest känd för. Han gjorde en tavla innan dess som kallas för Förtvivlan idag och kan ses på Tielska galleriet ute på Djurgården.
Jo, men den har jag sett.
Ja, men dess ursprungliga titel var tydligen Sjuk stämning vid solnedgång.
Ja.
Och den är ganska fin, för han skriver själv om just den här scenen så här, som utspelar sig när han står där under en blodröd himmel, och så är det två gestalter som man ser liksom i bakgrunden som möjligen vänder sig igen om och tittar på den här ensamma mannen som står på bron. Så skriver han så här: jag gick vägen bort med två vänner, solen gick ned, jag kände en pust av vemod, himlen blev plötsligt blodigt röd, jag stannade, lutade mig mot räcket, trött till döden. Mina vänner såg på mig och gick vidare. Jag såg ut över de flammande molnen, som blod och svärd över den blåsvarta fjorden och staden. Mina vänner gick vidare. Och jag stod där skälvande av ångest. Och jag kände som ett oändligt skrik genom naturen. Och det upprepas två gånger i den här korta beskrivningen att mina vänner gick vidare. Just att vara ensam med den upplevelsen, att solnedgången är rent av, det är ett himlakrig. Det är en katastrof, det är ett slagfält. Där tror jag att ensamhetens demon härjade fritt inom honom.
Mm.
Förtvivlan kanske är någonting annat än en ångest till exempel. Och en mer akut känsla. Och just det där också att vännerna vände sig bort. De kan inte dela, de kan inte se den faran som han upplever. De hör inte naturens gälla skri.
Mm.
Den är brutal.
Mm.
Att stå där över räcket till döden trött.
Ja, det där är... Har du varit med om det?
Jag är med om det kanske flera gånger i veckan. Mm. Det är, jag tror, min största skräck och värsta plågoande. Att vara ensam med sin upplevelse. Att se fara där andra inte gör det.
Mm.
Att höra de här skrien. Det är ganska intressant, för att om man tänker på den liksom mesopotamiska, väldigt demonrika mytologin, så är demonen ofta bevingad. Alltså den kopplas till ett fågelväsen. Man har hittat fenisiska amuletter som, ja, där då demonen är som en sfinx som angriper, ja, bland annat gravida kvinnor då och spädbarn. Så det är just det här med liksom Astrid Lindgrens vildvittror. Mm. Du vet hur rädd man var för dem.
Ja,
det här skrit, det här gälla, öronbedövande liksom gnisselnaglar mot metall. Och det är ju en väldigt också fysisk förnimmelse av den demoniska verksamheten.
Mm.
Eller hur?
Ja, alltså någonting som får mig att tro på demoner. Mm. Det är inte bara att jag tycker att jag upplevt hur de krigar inom mig, utan jag kan också ha starka upplevelser av när de ger sig iväg. Alltså när man blir befriad.
Berätta.
Jo, för det är ju helt underbart. Alltså det är plötsligt så råder fred inom en.
Vad
alltså,
har hänt och vad föregått en sån sak?
Ja, alltså jag måste säga, jag ska skryta lite. Att jag har haft en lång sån period bakom mig.
Mm.
Jag tror att det hänger ihop med att jag har fått barn.
Mm.
Det verkar vara någonting, inte för alla, för andra. Vissa är ju tvärtom, ja, att demonerna kommer då.
Mm.
Men nej, faktiskt inte för mig. Utan det har varit väldigt helande.
Mm.
Sen är det kan vara... Ja, jag har hållit på med lite kristna saker och jag gick ju med i katolska kyrkan för något år sedan.
Mm.
Då var det som att under den natten var det också som att demonerna skrämdes iväg.
En natt?
Ja, det var påsknatten då. Man gör liksom inträdet till kyrkan. Då blir man smord med olja och lite sådär. Och då, efter det var det som att var det borta.
Men berätta om det. Okej, du kommer dit. Är det till Kungsträdgården Sankt Eugenia då?
Ja, visst.
Du kommer dit. Böjer man, faller man på knä?
Det är en del av påsknattsliturgin.
Okej.
Okay. Alltså, så det är väldigt långt. Och det, alltså, man kan ju... Så här, det finns två steg.
Mm.
Antingen så är man redan döpt.
Mm.
Alla kyrkor, förutom typ mormonerna, erkänner ju varandras dop.
Okej.
Okay. Så att om jag som tidigare protestant och går till en katolik så säger den ja, okej, du är inte med i min kyrka men vi är båda döpta.
Okej.
Så att dopet erkänns.
Uh-huh.
Det betyder att när man går med då, om man är protestant, döpt i Svenska kyrkan, så behöver man inte döpa sig igen.
Okay.
Dopet gäller.
Mm, mm.
Så det finns liksom de som tas upp då, det är två grupper.
Mm.
Det är de som inte är döpta.
Mm.
De döps då under påsknatten. Och för oss andra så blir det som en konfirmation, skulle man kunna säga.
Mm-hmm.
Men den är, det är en väldigt vacker ritual. Alltså, prästerna lägger sina händer på ens huvud. Man blir smord med olja. Och, man får också då uttala namnet på ett korrekta termen är skyddshelgon. Eller i alla fall, man får välja ett specifikt helgon som blir ens eget.
Ja, som du uttalar namnet på?
Mm. Eller präst. Den gjorde det.
Hur gjorde du för att välja?
Jag valde aposteln och evangelisten Johannes.
Ja, varför då?
Ja, han är liksom mystiken.
Mm.
Det är det här, det finns de två kanske viktigaste lärjungarna, Petrus och Johannes.
Mm.
Petrus är liksom, åker till Rom, grundar kyrkan, blir den första påven, sköter mycket av det yttre.
Ja.
Men Johannes sköter det inre. Han är ju den enda lärjunge som är med vid korset till exempel.
Mm.
Och då säger Jesus till honom då, Maria står ju där också, hans mor. Där är din mor. Mm. Och så till Maria, där är din son.
Mm.
Så det är väldigt intimt där med lärjungen, som också omtalas som lärjungen som Jesus älskar. Mm. Som vid ett tillfälle får höra, han lutar sig mot Jesus, lutar huvudet mot hans bröst och hör hans hjärta slå. Alltså symbolspråket här är ju väldigt mycket den inre vägen.
Du ville höra hjärtat slå.
Mm.
Du ville få...
Jag förstår det.
Du ville låna Johannes
precis.
Öra.
Ja, precis. Mm. Du har förstått allting.
Mm.
Jag ville höra hjärtat slå.
Mm.
Ja, det... Jag vet inte, jag är så känslig idag. Jag vet inte vad det är. Jag blir berörd av det.
Ja. Vännen.
Ja. Ja. Jag vet inte vad det är. Det är ensamhetens demon.
Ja, det är det.
Ja, det är det. Det är väldigt svårt att prata om det här. Det är inte så många som förstår egentligen.
Nej. När du uttalar då Johannes namn i den här påsknatten.
Det var faktiskt min fadder som hade höll namnet på en lapp bakom mig.
Mm. Och uttalar man det då på...
Ja, det är prästen som säger det.
Är det då, tror du, en exorcistisk handling?
Lite. Jag vet inte om kyrkan skulle använda de termerna. Men för mig så var det någonting åt det hållet.
Ja. Det blev en besvärjelse med Johannes namn som kastade ur någonting inom dig. Möjligen.
Ja, alltså hela min... Det är väldigt svårt att förklara det där. Och jag har svårt att förklara det för andra också. Liksom, varför håller jag på med såna kristna grejer? Alltså det är att jag tycker att det här då, det inre kriget man kallar det, det har varit svårt att bära och det är någonting som jag inte riktigt klarar själv.
Mm.
Så behöver hjälp.
Mm.
Och kyrkan erbjuder den hjälpen väldigt konkret och säger att ja, nej men visst. Och man säger också, det här kan du inte klara själv.
Mm.
Utan du behöver då Guds hjälp, skulle man kunna säga. Och då kände jag då att nu hjälpte det, men nu har det gått en tid och nu kan jag känna att demonerna är på väg tillbaka.
Vad gör man då?
Ja, vad gör man då?
Ja. Om man tänker så här, för vi idag så pratar vi ju nästan enbart om demoner i negativ bemärkelse.
Mm.
Eller hur?
Mm.
Det är
för
någonting...
mig är det ofta, alltså jag har nog aldrig hittat något positivt.
Nej, inte ens den här kreativa dimensionen som du pratade om innan.
Nej, är det verkligen en demon då? Men fortsätt.
Jo, för jag tänker att om man går tillbaka till, det har inte alltid sett ut så här för människor med just den negativa förståelsen av begreppet demon. Och det är en psykolog som som var väldigt populär för några decennier sedan, men som jag tycker att man kan plocka upp då, som heter Rollo May, som är en amerikansk psykolog som hämtar mycket inspiration i grekisk kultur. Och han skriver om det här med demoner som han inte ens vill benämna som demons på grund av den här negativa förförståelsen. Så skriver han så här: Eros är en daimon. Så enkelt och direkt förklarar Platon kärlekens djupdimension för oss och sina vänner vid festen i gästabudet. Att så identifiera Eros med det demoniska följer sig naturligt för grekerna. Men det är den stötesten som bringar nästan alla moderna teorier om kärlek på fall. Det är inte alls underligt att vår tids människa försöker gå förbi eller direkt förneka och förtränga det demoniskas inflytande. Men om man gör det, då kastrerar man Eros. Man stänger vägen för sig till fruktbarhetens källsprång i kärleken. Den absoluta motsatsen till det demoniska är nämligen inte rationell säkerhet och lugn, lycka, utan ett återvändande till det livlösa, dödsinstinkten med Freuds terminologi. Mm. Det antidemoniska är apatin. Demonisk är varje naturligt funktion som har makt att ta hela personen i besittning. Sex och eros, vrede och raseri kan vara skapande eller destruktivt och är i regel båda delarna. När denna kraft spårar ur och ett enda element tar kontroll över hela personligheten, då har man av gammalt brukat säga att människan är besatt av en ande, en daimon. Och på svenska skriver vi vanligen demon. Men eftersom detta ord har fått en nästan rent negativ betydelse av ond ande, så använder jag här formen daimon, som närmare överensstämmer med det ursprungliga grekiska ordet. Mm. Och då om man tittar idéhistoriskt på den klassiska grekiska litteraturen, så beskrivs den här daimon snarare som en skyddsängel. Det är någon som leder människan och ger råd så att man inte ska begå dumheter. Och det här kommer ju helt att förändras, speciellt med kristendomens intåg. Och det är faktiskt ganska intressant att notera att det är en, kanske inte en översättningsmiss, men någon form av översättningshaveri som har förändrat ursprungsbetydelsen av daimon.
Ja.
För att i hebreiska bibeln så finns det väldigt lite demontro. Vi kan liksom återvända till den enda gången exorcism förekommer. Men det finns ett ord för demoner och så finns det ett annat ord för avgudar, alltså andra folks gudar. Men när de grekiska, judiska översättarna då översätter de här hebreiska skrifterna till grekiska, så drar man alla över en kam. Alla blir daimonion, alltså mindre demoner kan man säga. Och det här gör ju då att en demon kommer att förknippas med avgudadyrkan, vilket gör att det träder in en mer ondskefull värdeladdning i ordet. Och sen under kristendomen då så blir det ju här ännu mer negativt laddat. Så att om man tittar på den, hur man förstod daimon och daimonion innan, så var det snarare ett skyddande väsen. Och jag tänker att vi idag har så svårt att se det demoniska ögonen och integrera det. Och det är där bekymren uppstår, när det blir då, som Rollo May skulle säga, disintegrerat. När det tar hela personligheten i besittning. När det snarare då skulle kunna vara en del av en större, rikare inre demonologi, där kreativiteten och dödsdriften lever liksom sida vid sida med Eros och Thanatos, som kan på något sätt korsbefrukta varandra på ett sätt som är gynnsamt för människan.
Mm. Ja, men det var mycket intressant här. Jag tänker att vi måste lägga upp det här på något sätt så det inte blir för krångligt.
Ja.
För att jag tror att det är, alltså när jag säger demon, så skulle jag då, utifrån det du har berättat här om ordets ursprung, skulle jag säga då ond ande istället.
Ja.
Alltså de här demonerna jag pratar om, det finns inget kreativt där. Alltså de vill bara död. slutmålet för deras verksamhet är självmordet. Det är det de vill. Alltså antingen ett självmord som utförs av människan eller en typ av där det inre helt förtvinar. Det är det de vill.
Ja, jag förstår.
Det är det som är, det är inget annat. Är det någonting annat så är det inte den här onda anden i dess fulla kraft. Då är det något annat. Alltså det, och det, det kan man ha andra ord för.
Men jag måste ändå picka lite här. Därför att du sa ändå här ursprungligen att det finns en kreativ, någon form av skaparkraft. Det finns en, du sa att det var rikare än så. Rikare än en tvångstanke. Vad består den rikedomen i?
Det är sant. Det är intressant. Ja, det är rikare på så sätt att den onda anden är verksam inom fantasins område.
Mm.
Den verkar ju i det inre.
Ja.
Och allt i det inre är egentligen fantasi och tankar och så en tvångstanke är mer som en sån bara en mekanisk sak.
Ja, jag förstår.
Alltså som en tvångshandling, att du måste tvätta händerna. Det är inte en sån rik neuros.
Nej.
Däremot svartsjuka, det finns ju enormt mycket där, till exempel.
Ja.
Eller då det här med ensamheten då, som jag plågas av. Och alltså, du måste också säga någonting mer om din ensamhetsdemon så att det inte bara blir jag som blottar min här, men jag har ju väldigt sällan varit ensam i det yttre, alltså jag har inte ett ensamt liv bakom mig.
Nej.
Men jag har under perioder ofta tänkt att det ändå är mitt öde att vara ensam för att ingen förstår mig då. Eller ingen.
Och då kan du befinna dig i relationer ha den här. Det nästan förstärks ju då.
Ja visst, jag är den enda som är på ett visst sätt. Och det där, under perioden när det har varit som värst så har jag nästan inte kunnat umgås med andra människor för att det här har varit så starkt.
Låt oss nu prata om det och just det här med spänningen mellan ensamhet och det gemensamma. Det finns en talmudisk hjälte som är han riskerar alltid att bli utesluten och exkommunicerad för han gör så märkliga saker som gränsar till någon form av mörk magi. Han heter Khoni Hameagel. Khoni cirkelritaren skulle man kunna kalla honom för. Han blev känd för att han hade varit torka väldigt länge och han... Han går ut och så ritar han en cirkel i jorden, i smutsen. Så ställer han sig i cirkeln så börjar han besvärja Gud att ge oss regn. Och så att på det här begränsade lilla området så börjar han en förhandling med Gud. Och det blir regn, men det blir för mycket regn. Då säger han, vi vill inte ha så här mycket regn. Och Gud lyder Khoni Hameagel i den här cirkeln. Så att han är också känd för att ha befunnit sig i begränsade utrymmen och därigenom fått någon form av direktkommunikation med Gud. Men nu är det så att han är ute och går och han ser en man som planterar ett karobträd. Har du sett ett karobträd?
Nej.
Det är ett jätteintressant träd. Det växer i stora delar av Medelhavsområdet och det kallas också för spermaträdet.
Oj.
Ja, alltså det är, när det är vissa liksom perioder så är det en sån genomträngande doft av sperma så att när du går ner på gatan så rodnar människor och skrattar därför att det är som att det går i en så här sexosande, jag vet inte, det är som att träden tar över hela stadsdelar. Kallas också för Johannesbrödsträdet.
Oj.
Ja, för det sägs att möjligen så var det så att Johannes döparens föda faktiskt inte var vildhonung och gräshoppor utan att han åt från det här karobträdet, spermaträdet då. Men nog om detta, han ser en man plantera ett karobträd och han frågar, kommer det här trädet bära frukt så att du får njuta av frukterna? Nej, säger mannen, det är först i mina barnbarns generation som det här kommer bära frukt. Men mina förfäder planterade åt mig, så nu planterar jag för de kommande. Och Khoni, han går vidare och han somnar. Och så plötsligt så välver sig liksom klippformationer över honom. Och han omges av en grotta. Och han ligger där och sover och sover och sover. Så vaknar han till, och så går han ut i världen. Och så ser han en man som står skördar från ett karobträd. Och så säger han, är du mannen som planterade det här trädet? Nej, säger han, det var min farfar. Nu skördar jag frukterna. Och då förstår ju Johnny att han har sovit i 70 år. Och då går han till studiehuset i byn, där han då var en känd figur. Och då är det några lärde män där som håller ett tal om Johnny Hamägel, den här stora mannen som tilltvingade Gud att skapa regn. Och så säger Johnny, men det är jag, det är mig ni pratar om. Men ingen tror honom. Och då blir han så förtvivlad att han ber till Gud och önskar sig döden. Och faller död ner. Och då säger en rabbin om honom så här, Chevruta umituta, alltså gemenskapen eller döden. Därför att han då som har sovit i 70 år och dragit sig undan i den här grottan och missat då två generationer, han och ingen känner igen honom längre. Han står inte ut med tillvaron. Han är bortskuren från samhället, från gemenskapen. Och det här är en ganska sedelärande liksom anekdot, just för att gemenskapen ska ställas framför den här ensamma mannen i grottan. Men det finns också någonting skrämmande i det. Någonting väldigt sårbart och mänskligt. När vårt rykte upphör, när folk inte minns oss längre, inte minns våra namn, då är det dags att önska sig döden. Så att ensamheten är ju oerhört komplex på många sätt.
Jag är inte rädd att bli bortglömd. Alltså, det är snarare tvärtom. Det är att jag tänker då, eller demonen säger till mig i mörka stunder att jag bara är i vägen. Så att jag måste ge mig iväg.
Hur är du i vägen för att...
Jag bara förstör.
Alltså, hur? Med din tyngd?
Ja, kanske. Ja.
Vadå, du kortsluter? Jag förstår inte. Ja, du suger ut energin. Vad händer?
Ja, alltså, det svåra är ju för att jag ska kunna prata om det här så måste jag ju liksom nästan framkalla demonen. För jag glömmer bort vad han säger när han inte är närvarande. Jag väntar lite med det och säger så här istället. Någonting som jag är förvånad över, som jag tycker är väldigt, väldigt mystiskt, det är att vissa personer, alltså allas liv när man ser på dem utifrån, är ju lite som en roman. Alltså det finns ju någonting äventyrligt i allas liv. Sen är det ju vissa som helt säger nej till det äventyret och inte gör så mycket av det. Det händer nästan ingenting. Men vissa personer händer väldigt mycket till det yttre. Alltså de är med om fantastiska saker och fantastiskt eller oändligt jobbiga saker. Ja. Det händer alltid väldigt, väldigt mycket.
De är i rörelsen.
De är i rörelse, eller till det yttre så är det liksom enorma toppar och dalar. Och sådana där personer känner vi ju. Alla känner sådana. Jag är ju då inte en sån person överhuvudtaget. Allt som egentligen händer, alltså min kamp, för att använda Knausgårds språkbruk,
det är bra. Det är jättebra.
Är på insidan. Den är nästan aldrig på utsidan. Och är den på utsidan så brukar jag de flesta fall lösa det.
Den här kampen med dina demoner, det ger ingen åverkan i ditt vardagliga liv, menar du?
Nej, väldigt lite i alla fall. Alltså det är inte, sen de som verkligen känner mig ser ju att det egentligen ger en enorm... Det påverkar något enormt.
Ja.
Men det syns ju inte.
Syns då, menar du att... För jag vet ju att du har ju varit deprimerad och sjukskriven och så.
Ja, men det var väldigt, väldigt kort.
Ja, okej.
Okay. Alltså så jag var sjukskriven i 2 veckor.
Du bränner inga broar.
Nej, det är väldigt, väldigt sällan. Väldigt sällan. Men på insidan är det som om jag var... Jag vet inte vem jag ska ta som exempel på någon som det händer väldigt mycket. Men det är något helt annat.
Det är ett slagfält där.
Ja, så upplever jag.
Ja. Är det en sorg i så fall att det blir en diskongruens mellan det inre och det yttre? Ditt varande i världen?
Ja, absolut. För hade du varit med på det yttre så hade det varit någonting man skulle kunna... Jag har ju svårt till och med att beskriva det här för dig här när jag ändå anstränger mig. Jag vill vara uppriktig, men jag känner språket haltar.
Det är klart att det gör.
Ja.
Men om du försöker då, hur skulle det te sig om det fick en yttre, om det spillde över på ditt yttre varande?
Ja, alltså det får du ju inte göra. Det skulle ju det är som att släppa lös kaoskrafterna. Mm. Det får inte ske.
Nej.
Och det är inte bara att jag är liksom hämmad, utan det är destruktiva saker som det måste.
För det finns ju vissa människor som kanske också hamnar i maktpositioner som projicerar ut sitt inre drama över världen och liksom det inre slagfältet spiller ut. Det är nästan som att det blir som att de leker med tennsoldater och sen bara liksom sätter eld på världen, sätter världen i brand. Och då blir det ju också åverkan för andra.
Precis, de gestaltar sitt inre med hjälp av andra människor.
Ja. Mm. Och då är frågan vad den terapeutiska verkan är av det. Om människan försöker nå någon form av vinning eller någon form av tillfredsställelse eller något utlopp, så tror jag just, där har du ju kanske det som bara strävar mot död. Att sätta världen i brand.
Mm.
Att himlen inuti är blodröd och därför ska den yttre himlen också avspegla det, därför att du, helt plötsligt då blir det inte längre diskongruens mellan det inre och det yttre.
Ja, men jag tror att de som gör så, de är inte ens medvetna om att de sysslar med det här.
Nej.
De bara tänker att det är så här det ska vara.
Mm. Där blir det ju oerhört, jag kan inte egentligen uttala mig om det här för jag måste studera några år till.
Ja.
Men där blir det ju väldigt intressant då, för det går ju inte heller att säga att vissa blir besatta av någon form av yttre hornförsedda demoner som tränger sig in och ställer Nej. Till det. Så att det här är ju de djupa lagren i människan och det inre dramat som tar sig yttre gestaltning. Men det behöver ju inte heller handla om rena liksom krigsscenarier på det sättet. Det kan ju handla om fruktansvärt destruktiva relationer eller att man helt, man det blir liksom förlängda självmord kan man säga.
Ja, i värsta fall.
I värsta fall.
Men var är din kamp då, på insidan eller utsidan?
Ingen skulle tro att jag härjade så att hela min person är riden av ensamhetens demon. Det finns ingen som skulle kunna tro det. Men det är sanningen. Och mitt liv visar också det. Så jag är ensam. Jag har varit ensam. Jag är nästan alltid ensam.
Jo, men jag tror det.
Mm. När vi hade lite sms-kontakt om vad vi skulle prata om. Och så ville du att vi skulle prata om det inre kriget. Och så sa du, ja men det måste vara det här som Psaltarpsalmerna behandlar. Och så tänkte jag på det, hur de böljar från klagan till lovsång hela tiden. Och nästan även de här mest mörka Psaltarpsalmerna avslutas ofta med en positiv ton. Det finns vissa undantag, men det är den här böljan från klagan och förtvivlan till någon form av lovsång. Och när den rörelsen upphör, när de krafterna inte kan verka tillsammans, då inträder nog det jag tror att du beskriver, alltså den här den nakna, icke-kreativa dödsdriften som bara syftar till en sak. Fullkomlig förödelse, nedbrunna skogar, så förkolnat liv. Liksom. Mm. Och där finns det ju bara konsten som kan träda in. Jag sa ju det att det finns knappast någon demonbesatthet i hebreiska bibeln. Men det finns ett stycke i första Samuelsboken när kung Saul, det är jätteintressant, han drabbas av en ond ande. Precis som du vill beskriva demoner, en ond ande, Roach Elohim. Och det är en ond ande från Gud. Aha. Så det finns ingen Satan har någonting med i spelet, utan det är Gud som skickar en ond ande som plågar Saul. Och han går ju inte till vårdcentralen och får SSRI. Ett recept med antidepressiva
men
som man kan äta
ut. Jag tror jag vet vad som händer.
Ja?
Inte då kung David dyker upp?
Ja, och inte som kung då, men som en ung lyraspelare eller harpspelare.
Just det.
Mm. Då får han nämligen rådet, det här poetiska rådet.
I know there
rådet.
Was a secret chord that David played and pleased the Lord. Mm. Lord, det kanske är Gud, eller är det
jo,
så?
Jo, men Gud är ju inblandad här.
Precis.
Så att det
är från Coens Halleluja.
Ja.
För den som inte tog referensen. Ja, just det. Ja, vi har tänkt väldigt mycket på det där.
Mm. Och då är det så, för att lindra Sauls plåga då, så får han höra på lyra, på att David spelar lyra. Och det finns ju väldigt vackert gestaltat i konst det här, och den här intimiteten liksom. Men det är väldigt intressant att det är enda förekomsten av en exorcistisk handling egentligen, kan man säga. Och kan lindras. Och också är det då spännande att den här onda anden är gudomligt tillsatt.
Ja, det är otroligt. Men, men kan det... Alltså, om jag... Vi vandrar här mellan en väldigt djup andlighet och någonting sekulärt.
Mm.
Alltså, i den klassiska sån... Ja, jag vet inte om det är medeltida eller efter det, demonologin, så säger man ju att man får kraft, man får makt över anden, den onda anden, och man kan dess namn.
Ja, ja, precis.
Och det där vet ju, det här är liksom svart magi.
Ja.
Att, och vet du det här är lite kul, men jag har ju träffat rätt många sådana som sysslar med mystiska saker. Alltså, jag har ju undersökt sådana som journalist också, för jag tycker det är spännande. Du har säkert också träffat de här, de som kan mycket om sån svart magi, som säger att, för katolska kyrkan har nämligen varit lite skeptisk mot Harry Potter-böckerna.
Ja, okej.
Okay. Och alltså, inte påven som har sagt det, vad jag vet, men lite sådana mer konservativa rörelser som, det där är svart konst, det där ska man inte läsa för barn. Folk himlar med ögonen, säger, ja, och jag menar, jag kommer läsa Harry Potter för min dotter, och så att jag bara säger det här som en spännande sak. Så jag har också träffat sådana som kan rätt mycket om svart magi, som säger, alltså, hon som har skrivit Harry Potter, J.K. Rowling. Just det. Hon har antagligen läst sådana liksom gamla svartkonstmanuskript.
Mm-hmm.
Och de här svart, liksom riktiga svartmagikerna säger, alltså, det är rätt kraftiga grejer som hon har blandat i.
Liksom.
Det där är nog inte helt bra för barn att liksom leka med. Och det handlar just då om namnen på vissa demoner, som att det där är det. Om du säger det namnet, så kanske du då skapar en kontakt till den då entiteten. Men det som jag ville sekularisera eller liksom avförtrolla den klassiska demonologin, är att så funkar faktiskt psykologi också. Och särskilt lite mer freudiansk psykoanalys. Alltså, när du kan sätta ord på ångesten,
exakt.
Då släpper det.
Ja.
När du kan erkänna också att jo, men det här är en del av mig, då ger det sig iväg.
Ja. Men är det verkligen så? Jag vet att jag i något av vårt tidigare avsnitt citerade Tom Waits det här, if I exorcise my demons, my angels may die too. Och det kommer väl av Rilke som avslutar sin psykoanalys, för att han insåg att liksom, mina djävlar kommer ju försvinna nu, eller mina änglar kommer försvinna nu när jag gör upp med mina djävlar. Och jag undrar om det verkligen fungerar så, Erik, därför att väldigt analytiska personer som är undertecknad har ju inga problem att benämna eller förstå intellektuellt vilka krafter det är som råder. Men det är fortfarande väldigt svårt att få makt över krafterna när de väl härjar. Du sa ju det faktiskt också. Du sa så här, min demon säger till mig. Min demon säger så här, alltså, du hör en röst till och med.
Ja,
alltså, det finns liksom en dialog, kanske du säger något tillbaka. Men det har inte tillräckligt verksamt för att helt då få något sorts fredligt förhållande till den här kraften.
Ja, det är sant. Du ringer in någonting. Men tänk om det är så, och du sa ju väldigt ärligt och uppriktigt, berätta om din ensamhet och ensamhetens demon. Och det är grundat, och det är säkert en djup erfarenhet. Men du kan säga det, och även finns det kvar.
Exakt. Men, och jag kan inte göra något åt det. Och vet du vad? Det värsta med allt det här, det värsta är att arvet från antiken liksom ligger och skaver här. För det finns ju några förklaringsmodeller för varför man drabbas av en demon och besatthet. Och då är det, antingen är det djävulen som har klon av dig. Det är en sån här klassisk hellenistisk förklaring. Men den vanligaste förklaringen är att det är ett gudomligt straff på grund av att du har gjort någonting. Och Job hela tiden besvärjer ju, om jag bara får veta vad det är jag har gjort, hur har jag syndat, då kan jag acceptera den här bördan. Men han får inte reda på det. Du får inget kvitto på det. Du får ingen konsekvensanalys eller kausalitet.
Nej.
Och det är det som är det obehagliga här, tror jag. att det är så oerhört lätt att tänka sig att det här är en verklighet som jag lever med på grund av den jag är. Eller någonting jag har gjort eller upprepande gör,
ja,
i världen.
Så tänker man ju. Man tänker att jag är på det här sättet och det är...
Och just det här, det är så intressant när du tar upp Harry Potter och så, för att just magi och så är ju, det är ju folklig praxis och det har ju alltid setts av liksom högstående teologer som någonting man kallar vidskepelse eller man fnyser åt det på olika sätt. Men det är det som har praktiserats av den stora liksom folkmassan som kanske inte alls har liksom varit jättekunniga om de teologiskt tillrättalagda texterna. Och jag tänker på det här där den exorcistiska marknaden var som störst. Det var ju Babylonien 400-talet till 600-talet i vår tideräkning. När liksom zoroastriker, kristna, mandéer, manikéer, judar levde i det här polyetniska och polyreligiösa samhället. Och där man liksom hade en gemensam demonologi. Det spelar ingen roll vad du tillhörde för grupp. Det var samma typ. Du hade en enorm rik demonologi. Mm. Och det fanns en demon för varje sak. Skulle du gå till avskrädet, lutar du huvudet mot ett palmträd och då var tvungen att skicka in en magiker och betala. Och få en besvärjelse eller en amulett eller sådär.
Ja.
Och just det här med det apotropiska, att man försöker avvärja det onda genom då olika riter, amuletter, man bär med sig saker och ting. Det är ju djupt mänskligt. Jag försöker ofta i min vardag tänka på vad jag gör som är apotropiskt. Vad jag har omkring mig som är liksom demonavvärjande. Och det är ganska mycket om man tänker på en vardag.
Sådär. Vad är det då?
En sak som jag har en mezzosa, alltså vid dörrposterna så har man en liten kapsel där det är en pergamentrulle. Där det står bland annat den här Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad från 50 Mosebok att Gud är en. Och det är ju från antiken och det tror man egentligen är demonavvärjande. Du ska sätta de här Guds ord vid dörrposterna och för att då också hålla faran på avstånd. Du ska markera att det här huset är fredad zon. För det är just vid dörrposter då som demonerna dväljs.
Mm.
Och då brukar man ta fingrarna på den där och sen kyssa fingrarna efteråt. Och det där blir ju nästan som för mig då nästan ett tics. Alltså jag utvecklar ju, det känns ju bra när man gör en sån sak. Och sen har jag en massa sekulära saker som jag också gör. Det kan ha att göra med hur jag staplar böcker, om jag sitter och skriver på en essä och så är det logiskt följdriktigt att böckerna ska vara staplade på ett visst sätt. Då gör jag det för att essän inte ska drabbas av någon demonisk haveri, till exempel.
Mm.
Sådana saker.
Men inget av det här hjälper ju mot ensamheten.
Nej.
Mot den riktiga demonen.
Nej.
Eller hur?
Nej.
Varför gör inte det då?
Ja, men det är ju det här som blir svårt, därför att om du pratar om det yttre och diskongruens mellan yttre och inre verklighet, mellan mig råder ingen diskongruens. Jag har ensamhet och demon härjande i mitt bröst och jag är ensam. Och det finns ingenting jag kan göra för att avbryta det eller för att hela det. Och då blir det ju väldigt obehagligt när din yttre verklighet är en spegling av det du upplever av dig själv. Så här ser jag på mig själv som en genuint, djup, ensam individ. Och det är också så det ser ut runt omkring mig. När du då befinner dig i ett sammanhang där människor inte lever som du. Så att jag upplever nog inte att det bara är en inre kamp för mig.
Nej.
Men sen kan man ju också dra samhälleliga växlar på det där, var som är det demoniska och den här blodröda himlen i det samtida. Och vi pratar ju lite om det här med att sätta namn på saker och ting, och att namn också kan vara dels får du herravälde över sakerna, men också kan du förbinda, du hamnar i förbindelse med någonting ondskefullt så att det tar över dig. Det är liksom en vokabulär som kommer in i dig som är främmande och naturvidrig och som är rent av farlig.
Mm.
Och nu har det precis kommit en bok som jag verkligen vill läsa om, floskler. Fredrik Kullberg som skriver om de här managementflosklerna som vi bara överöses av.
Ja, jag vet.
Varje dag, och du vet det agila näringslivet och liksom allt det här som är hämtat från amerikansk corporate bullshit egentligen, och bara listar liksom de här som finns i tidningar och som finns i det offentliga samtalet och allting och som tar sig in i våra kroppar och blir en del av vår vokabulär, och det är väldigt svårt att värja sig för det.
Ja, det där är väl den alltså svart magi i dess mest konkreta form.
Mm.
Det är ju det. Mm. Det är en yttre påverkan som vrider om själen åt ett sätt som i de flesta fall inte är nyttigt för oss.
Mm.
Och det vet vi egentligen, men vi har svårt att värja oss.
Mm. Och det där är precis för att för idag så är det ju väldigt få som erkänner att ord och formuleringar har makt, men det har det.
Ja.
Jag vet, för några år sedan var jag på någon diskussion om det var någon profilerad ateist som pratade med rabbin, och de pratade om dopet, och så sa ateisten, men det är ju ingen fara, det är ju bara att blåsa av det där dopvatten med en hårtork. Alltså, men då den tanken att det bara är vatten, den tanken att det har liksom inte skett någonting har inte sanktifierats här, och det sanktifierade är inte liksom verksamt i människan. Så upplever jag att det ser ut i samhället idag, att man kan liksom ta en hårtork.
Precis,
och blåsa av
sig
saker och ting.
Det står med den där hårtorken
ja,
hela tiden.
Ja, exakt. Det är bara som en stor liksom,
ja,
fångad av en stormvind. Mm. Det är bara, vi står här med håren bara liksom,
det är verkligen sant.
Flyger. Ja.
Det är verkligen sant.
Mm.
Nej, men en viss sånt typ av språk som kan, jag vet att det kan hjälpa folk på ett sätt, men jag tror det också kan vara farligt. En farlig kraft, det är ju att benämna olika saker som sjukdomar.
Mm.
För det blir en identitet som sätter sig.
Mm.
Kanske därför också som jag väljer att använda demoner för de här faktiskt ganska så psykologiska inre problemen.
Mm.
För att det gör att jag vill liksom inte kalla mig själv psykiskt sjuk.
Nej.
Alltså det, även om det är ibland så allvarligt så att det rent kliniskt säkert gränsar till det, tror jag, enligt vissa. Samtida sätt att diagnostisera.
Mm.
Absolut. Mm. Alltså och det bär ju också på en djup overklighet som är skrämmande.
Mm.
Det är helt, det handlar om massa saker som en massa rädslor som den rationella delen av mig vet att det är inte sant.
Mm.
Men det fortsätter skrämma mig. Och då blir det nästan som att verkligheten, så här är, nu du blir ännu mer ärlig här,
ja.
Men det blir inte intressant om det inte blir ärligt på riktigt. Det är att till det yttre så är jag då, jag lever ett benådat liv. Alltså de människor som kommit i min väg i princip genom hela livet har varit fantastiska, med fantastiskt goda egenskaper.
Mm.
Och fantastiskt helande egenskaper.
Mm.
Och de har ju, jag har kommit in med ljus i mitt liv. Gång på gång har det skett.
Mm.
Och ungefär allt som jag har velat ska hända har hänt.
Mm.
Om jag vill att någonting ska ske och verkligen vill det, så brukar det på något sätt, inte exakt, men på något sätt brukar det bli så. Förstår du vilken nåd att leva? Att hittills, det här kan ju tas bort. Jag kan ju vara jobb.
Du kan vara jobb.
Jag kan vara jobb.
Jag tror inte att du är det, för att track recordet visar, alltså det borde ha uppträtt nu.
Ja, den
jobbs karaktär. Jo.
Kanske.
Ja.
Men det kan vara att jobb, så det får man vara ödmjuk för att det här jag berättar nu.
Här, jobbsyndromet uppträder tidig 20-årsålder och behandlas medelst lyra.
Ja, jobbsyndromet. Ja. Nej, men det, alltså, och den som inte kan jobb är ju att han är ju rättfärdig.
Mm.
Men Gud och djävulen slår ju vad om att djävulen säger att han älskar ju bara dig, Gud, för att han har det så bra.
Ja. Nej. Nu tar vi bort allt det här, så ska vi se att han spottar i ansiktet.
Ja, precis. Ja. Vilket han då inte gör.
Nej.
Trots att
hela hans familj dör, han är ju rik, han förlorar alla sina rikedomar, han får fruktansvärda hudutslag, så han sitter till slut och liksom bara skrapar sig med krubikskärvor på en askhög av sitt liv.
Det. Ja.
Men det värsta plågan är ju att han inte vet vad han har gjort för fel.
Nej,
han frågar ju hela, alltså, jag kan acceptera det här om jag bara förstår vad det är jag har gjort för fel.
Han har ju inte gjort något fel.
Nej!
Nej, men så kan livet alltid bli, hoppas inte. Men mitt stora problem är att trots det här så är den inre kampen fortfarande så stor och allvarlig.
Mm.
Jag kan inte förstå hur det är. Hur det har blivit lite bättre med åren. Men det kommer tillbaka ibland med full kraft. Och då är det som att jag levde ett sånt otroligt dramatiskt liv. Men det syns ju inte. Det är bara där på insidan. Det är också enorma krafter, upplever jag det som.
Mm.
Destruktiva krafter.
Mm. Men hur kan det där vara en del då av din ensamhet eftersom det inte syns på utsidan?
Ja.
Får jag bara fråga dig, eftersom jag är så obekant med det. Förtrycker du det? Alltså, eller är det så att det spiller aldrig över?
Det spiller ju över i väldigt nära relationer.
Hur tar sig det uttryck då? Om du sitter och bedriver ett inre krig med troll och demoner och sen är du i en relation och det är den här personen ser att du sitter och dricker kaffe i en soluppgång.
Ja, det märks ju på det sättet att att jag inte är glad. Jag borde vara glad.
Mm. Jag tänkte på det, vad som är skillnaden mellan mörkret som vi alla kanske behöver för att utvecklas och det här demoniska.
Ja, det är två helt olika saker.
Ja, det är olika saker. Ja. Men kan det vara så att kan det finnas en depressiv grundton, men grundtonen är ändå lugn?
Ja, lite så är det väl.
Det är som en sån här gång som bara slår. Men den blir du når aldrig någon vansinnesnivåer.
Nej, det är som att jag bara använder det här för språkbruk. Det är som att jag har levt ett liv tidigare i en fruktansvärd ensamhet. Och att jag har varit enormt utstött.
Mm.
Men det är ett tidigare liv, så det har absolut ingenting med det här. Jag är född på insidan, jag är alltid på insidan.
Ja.
Jag är med.
Ja, du är med.
Jag är med. Jag är med nu. Jag är med alltid. Men jag har liksom ett minne av den här totala ensamheten.
Och den är alltid en möjlighet.
Och den är, precis, den är alltid, den finns där som ett ständigt närvarande minne.
Mm.
Och också ett hot att det här kan komma tillbaka.
Mm.
Det kan återigen bli som det en gång var. Men jag är då inte den, alltså det är så mystiskt för mig. För det är därför som vanlig psykologi inte riktigt hjälper. För att jag var inte helt i centrum när jag växte upp. Men jag var inte helt i periferin. Jag hade min lilla krets och jag hade min värld. Och det var helt okej.
Okay. Mm.
Men det här är, alltså kraften, demonen, den talar om någonting helt annat. Och det mest, det här kan jag knappt säga. Men ensamheten är också förknippad med kärlekslöshet. Min egen kärlekslöshet.
Din egen.
Finns ju sånt, du kan säkert det, som har varit väldigt viktigt för mig, som också lästes upp den påsknatten. Hesekiel är det. Så det är en önskan att hjärtat av sten ska bytas ut till ett hjärta av kött. Och det hänger ihop det här som med Jesus hjärta då, som är liksom levande. Det är att det är någonting som är dött. Alltså jag har en sån enorm... Jag känner mig liksom på ett sätt. Jag är bara ett kärleksfullt barn. Men så är det någonting som kommer då. Det här stenhjärtat. Det slår till ibland. Och det är fasansfullt, för jag vill inte det. Det är som en sjukdom då. Det är en demon. Och det är också minnet av någonting som någonting tidigare. En katastrof.
Men det här var väldigt intressant. För att nu förstår jag på ett annat sätt. För jag trodde att det bara handlade om att du var rädd för att lämnas i ensamhet. Men du är ju rädd för din egna brist på empati och kärlek och inlevelse.
Ja. Mm.
På din egen brist att du inte ska höra hjärtat bulta.
Ja, visst.
Att du ska framleva ditt liv instängd i den här studion upplyst av lysrör.
Ja, exakt så. Ja, exakt. Där vi sitter nu,
ja.
En ganska, en sten, stenens
Men som plats. Tur är, jag har tagit med en ikon och ställt här vid
nyckarna. Precis. Vi behövde den här på bordet nu, som vi pratade om.
Abraham i tältöppningen som bjuder in främlingarna.
Precis,
till en måltid. Som inte har ett stenhjärta, som har ett hjärta som bjuder in i tältöppningen.
Ja, exakt. Ja, men det har han.
Ja.
Jo, men han vågar också ta steget, Abraham. Han hör där Guds röst i öknen. Och så säger han bara, ja men här är jag.
Det är ju den där, vi har pratat om det tidigare, hinne in, här är jag vid den gudomliga kallelsen. Men ja, då förstår jag lite bättre.
Förstår du det? Att det där hänger ihop, alltså det är ingen mjuk ensamhet. Nej. Utan det är en hård instekt. Alltså om helvetet finns, vilket jag faktiskt tror att det existerar på något sätt, då är det så det ser ut. Mm. Det är helt kärlekslöst. Mm. Det är också helt stillastående och det är också då helt dött. Det behövs inga kärl med kokande olja. Eller det skulle liksom göra det lite intressant. Om det var så, alltså att folk bara plågades.
Det kokade saker och det blöddes och det skreks.
Ja, precis. Det skulle vara fruktansvärt. Men det skulle vara lite intressant. Men om helvetet, det är bara helt ointressant. Det är som den här studion.
Eller som du beskrev när vi gick till den här studion. Din fruktansvärda förtrytelse över kontorslandskapets öken.
Ja, men det är en öken. Ja. Det är det.
Men där är ju, för den demonologiska topografin har ju ofta då att göra med att det finns platser då där demonerna kan frodas bättre än andra platser. Och det där kan ju variera i olika kulturer och för olika människor och sådär. Men demonerna rör sig ofta vid gravar och ute i ökenmarker. Alltså det icke-civiliserade, farliga, där solen kan bränna dig till döds och sådär. Där finns ju de här farorna som lurar. Och även då i kontorslandskap. Där man kan bli instängd. Och... Ja. Just det, du blev också så rädd att du vill inte ens dricka vattnet ur vattenmaskinen. Nej, jag var tvungen att säga att det var friskt som ett källsprång.
Ja, nej, jag tyckte den här... nej, den såg så äcklig ut. Jag är lite bakterierädd också.
Ja.
Och det var sån här kalkavlagringar på den.
Men hur ska vi kunna nu på ett sätt förhålla oss till det demoniska och kanske bejaka det? Vad kan vi lära oss åt att inte prata om tvångstankar utan istället prata om olika demoner? Eller daimones kanske jag ska säga, om vi vill använda det. Ja, där precis. Det finns en både kreativ och
destruktiv förmåga. Men den saken, det vill jag säga också, att det är någonting helt annat. Alltså det här, jag vet att det finns så kallat mörka krafter i mig. Alltså det som den här, den vi pratade om, den här varulven. Alltså den ljusa och den mörka varulven. Någon typ av, alltså det vet ju alla att allting som är intressant är både ljus och mörker blandat. Alltså, och människan har det i sig. Och det, liksom, om man ska leva ett sensuellt liv så behövs ju alla de krafterna finnas. Men de är i grunden goda. De kan leda en fel. Men de går alltid, de är levande. Och allt som är levande är gott.
Ja. Där har vi det. Där har vi det, Erik. Där är det. Det som är levande och i rörelse.
Det är gott.
Det är gott.
Alltid.
Så måste det vara.
Det är alltid så.
Ja. Och vet du vad? Man hör hjärtslaget genom det.
Ja, absolut. Så är det. Men det andra, det som inte är levande, det är det som plågar en på riktigt. Och hur man kommer till rätta med det, det är... Min känsla då är att det där kan man inte lösa själv. Det går inte.
Nej.
Ett sätt att lösa det är om man har någon i sin närhet som hjälper en på ett kärleksfullt sätt. Det tycker jag att jag har, så det är jag väldigt glad för. Men det kanske också behövs någon typ av gudomligt ingripande. Jag måste säga, jag säger hela tiden, nu ska jag vara ärlig här. Det här att jag ändå så ofta är den kristna i olika sammanhang.
Ja.
Jag har inte så mycket tro egentligen. Det är svårt när man inte är liksom uppvuxen med det. Jag har inte en sån klassisk frikyrklig tro. Liksom.
Nej.
Jag hoppas... Jag har en förhoppning. Ja. Det är snarare det. Jag har vissa upplevelser också som ändå är starka. Men jag har en förhoppning att jag ska bli räddad. Ja, det är det. Jag är den förlorade sonen som får komma hem. Det är det. Att trots det här får jag vara med. Du vet, när den förlorade sonen kommer tillbaka, då blir det en stor fest.
Fest.
Det spelar ingen roll vad han har gjort. Eller.
Nej.
Sen finns ju den andra sonen. Det är då det blir komplicerat. För han blir sur. Vet du vad jag kom på nu?
Nej,
du kan den förlorade sonen.
Ja, ja.
Den förlorade sonen.
Ja.
han har ju levt ut allting. Han har ju varit den här personen där det varit på utsidan.
Ja.
Han fick arvet. Det där. Han vaknar upp hos grisarna och äter deras mat. Aj, aj, aj. Men jag är nog inte den. Jag är på insidan. Mm. Den han som är hemma. Och berättelsen har inget svar på vad som händer med honom.
Nej, men det har du ju rätt i. Han som man är hemma.
Inte, man vet inte om han... Man vet att han har någon typ av bitterhet.
Ja.
Han blir ju bara tillrättavisad av fadern.
Ja, precis.
Inget annat vet man. Man vet
han
inte om han...
sitter där hemma och kanske möjligen slår pannan mot jordväggen.
Han är ensam.
Ja, intressant.
Han är den ensamme.
Ja, men så du tänker dig att du, räddningen då ska ske... Vad ska du själv då?
Jag måste ju också jobba.
Ja.
det gör jag ju.
Fast det gör du ju.
Ja, det gör jag hela tiden.
Ja, hela tiden.
Ja,
Ingmar Bergman, det här är lite roligt. Vi kan avsluta med den som Bergman. Kallades ju demonregissör och var ju även då, pratade ju ofta om sina demoner.
Han var ju också helt uppenbart besatt av demoner.
Helt uppenbart.
Alltså om det är någon som var besatt av demoner så var det han.
Ja.
Alltså dåliga demoner.
Ja, och han ritade också. Och jag har sett hans små teckningar och sådär, och han skrev ju ofta besvärjelser och så, och de här teckningarna är inte helt olika de som han gjorde i Babylonien på liksom 600-talet vår tideräkning.
Ah.
Ja, det ser lite ut som streckgubbar och med liksom väldigt stiliserat så, men han sa ju att demonerna tycker ju inte om när jag går upp tidigt och tar en rask promenad.
Nej, precis.
De gillar inte
frisk luft. Nej, precis. Ja, men så är det väl.
Så att jag tänker, det är en ganska bra, vad man själv kan göra, det är ju det här liksom det dagliga, du pratade om hoppet om räddningen, men om man kan, behöver inte vara något hopp som är riktat mot någonting, bara hoppet
Absolut.
Som gestaltas av en rask promenad, då har inte demonen tagit herravälde helt och fullt över människan.
Nej, men all typ av aktivitet håller ju demonerna delvis borta. För demonerna säger, alltså de riktiga demonerna, de riktigt mörka, de säger att allt är meningslöst. Det finns ingen anledning att gå upp i sängen. Allt är meningslöst, allt är tomt, det finns inget liv. Det är det de säger. Och om de inte säger sådana hemska saker, då är det inga riktiga demoner.
Nej.
Då är det något annat.
Ja. Charlataner.
Du är charlatandemoner.
Men jag tror det vi verkligen har kommit fram till här är vikten av att namnge, vikten av att vara vaksam över vilken terminologi man lånar sig till och man släpper in i sig själv. Beskrivningarnas verkan inom människan.
Men vad gör du då för att komma till rätta med? Jag har ju beskrivit här lite en processer. Vad gör du för att komma till rätta med demonerna? Eller demonen?
Det enda jag gör det är att jag jobbar på. Och jag går verkligen upp varje morgon tidigt. Och så jobbar jag jättehårt. Och så har jag en lista på mitt skrivbord där det står exakt vad jag ska göra varje dag. Med jobbet. Och jag checkar alltid av listan. Och så tänkte jag att jag skulle ha en sån lista för mitt eget liv. Vad jag ville. Hur jag skulle bryta ensamheten. Men det fungerade inte eftersom om man ska bryta ensamheten så måste man också vara beroende av att någon annan vill komma in i ens liv. Så det gick liksom inte att... få kontroll över det på samma sätt som jag kan ta kontroll över jobbet. Men jobbet är apotropeiskt. Det är när översteprästen Aaron ska gå in i templet, så är den gudomliga kraften så oerhört... Den är så demonisk vild att han riskerar att dö. Så han sätter guldbjällror i sin klädnad, i follen. Och så är arbetet för mig, det är mina guldbjällror. Det är det som skrämmer, liksom, håller demonerna på avstånd.
Så man hör då när du kommer gående... Då hör man bjällrorna slå.
Det gör man.
Och om man är en demon så ger man sig iväg.
Ja, man ger sig inte iväg, men man håller sig på avstånd tills guldbjällrorna har tystnat. Och då är det fritt fram och härja.
Jag måste fråga en sista sak. Ja. Vad du bara tror. För det här tänker jag mycket på och jag har ju inget svar på det här. Det här är en av de stora eviga frågorna. Tror du att vissa lider mer än andra?
Ja.
Tror du det?
Ja.
Ja.
Och det, jag lägger ingen värdering i det. Det finns ingen värdering, det finns ingen, och absolut inte lidandets elit eller Kains märket som någon sorts adelsmärke eller något sånt där. Nej, absolut inte. Men jag tror det måste vara så. Jag tror att samhällsbygget kan inte stå ut med allt för mycket demonansatta blodröda himlar så.
Nej.
Det gäller att hålla nere det.
Nej, jag tror också det.
kontorslandskapen försöker i alla fall så gott de kan att hålla demonerna stångna.
Kanske är det priset man får betala om man har upptäckt att, alltså, så upplever jag i alla fall att det är på det inre planet. Alltså det är klart att det här lidandet har varit stort ibland. Men jag har ju också sett det andra. Alltså jag har ju faktiskt sett Guds ljus från himmelriket. Det är kanske inte alla som har.
Men det är ju just det där, om man har upplevt det. Bristen. Det är ju enda sättet att sen få se rikedomen.
Mm.
Det är ju den enkla förklaringen, eller också, ja, vad ska man säga, det känns ju bra att kunna tänka på det sättet.
Mm.
Och jag tror ju, och jag vet att du lider av det här, men jag tror ju att skapelsen, att det finns en, den är programmerad för brist. Den är programmerad för klyvning.
Mm.
Att det finns redan i Eden inbakat just för att människan ska kunna förnimma rikedom och överflöd, så måste bristen finnas och kluvningen finnas och separationen.
Tur då att det finns det där harpans mystiska ackord som ibland kan hela även de mörkaste demoner. Jag hoppas vi slutar med den musiken.
Ja, och vi tackar också för oss och Månens sällskap som görs av Expressen Kultur.
Precis, med mig Erik Skylt.
Och mig Nathalie Lantz.
Och vi fortsätter ju hela sommaren.
Det gör vi.
Vi tar ingen paus.
Vi tar ingen paus. Nej. Guldbjällrarna kommer att höras genom sommarskymningen. Ja.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.